Hej och välkomna till Ordfrontens special, Förlaget svarar. Jag heter Pelle Andersson och är förläggare på Ordfront förlag och brukar här svara på alla blivande författares frågor om hur det går till på förlaget. Men idag gör vi en special av specialen. Jag har bjudit in Lisa Bjerre som kommer ut med en bok här på Ordfront i höst som heter Vinterbad, en handbok. Och jag betraktar det där som en debut, men det var det kanske inte riktigt. Och så kommer Lisa också ut med en bok på ett annat förlag, en deckare. Så det är både fack- och skönlitteratur. Och du är alldeles ändå, tycker jag, relativt ny som författare. Men du är också journalist, så att du kanske kan ställa mig mot väggen nu med riktiga frågor från en blivande författare till en förläggare som har varit det ett tag. Mm. Välkommen Lisa.
Tack så mycket.
Ja, då får vi helt enkelt, det är ju ombytta roller. Jag får ju sätta mig och bara vänta på att bli ställd.
Ja. Ja. Mm. Jag tänkte att vi börjar med att prata om det här med, alltså den stora frågan när man vill bli författare, vilket ju många vill och kanske lever med det som en dröm i många år, det är ju hur blir man antagen? Mm. Och så vi börjar med fråga, hur många manus får ni in varje år?
Alltså nästan i alla år så brukar jag säga att vi brukar få mellan 800 och 1200 manus. Men jag tror att det har ökat med, alltså jag tror att vi kommer att ha fått in kanske 2000 manus i år när vi räknar ihop det här. Vi har ju redan nu fått 600-700 manus sen i december ungefär, så det är jättemycket.
Är det en coronaeffekt då?
Precis, och det talar ju de flesta liksom större förlag om, att det är en coronaeffekt, att det är otroligt många människor som nu äntligen har tagit sig tid att göra det här, om de är korttidspermitterade eller kanske till och med friställda. Många har ju tvingats ibland till en omställning och fått mer tid. Många tror jag skriver böcker.
Hur många antar ni varje år ur spontanmanushögen då?
Alltså det har ju varit ganska få faktiskt generellt. Säg att det är kanske en eller två debutantmanus per år, så det är ju extremt lite. Alltså vi pratar ju promille då. Men det ökar ju något nu eftersom framförallt för att den digitalisering som vi ser. Så vi gör ju fler ljudboksmanus. Och en del av ljudboksmanusarna tror jag kommer att bli bara ljudbok och inte pappersbok. Och då kan man ju öka liksom antalet utgivna titlar lite grann.
Jaha, så är det en ny strategi för er?
Ja, jag tror det. För vi måste liksom på något sätt hitta fler manus. Och i ljudbok så är det ju så att då är det ju framförallt spänningslitteratur och feel good. Och kan man hitta spänningslitteratur som kanske i första hand lämpar sig för ljud, så kommer vi att göra det och kommer att öka det.
Så är det större chans att bli antagen hos er i år då?
Ja, men det kan man säga, speciellt om man då skriver någon typ av, alltså, ja, framförallt då spänningslitteratur, för det är ju någonting som Ordfront alltid har varit duktiga på. Vi liksom sen Henning Mankells dagar och framåt så har ju Ordfront varit ett spänningsförlag. Och så drog vi ner det under en period, för det fanns faktiskt en tid då spänning lite sjönk innan den digitala boomen slog igenom. Så nu har vi ökat utgivningen igen och gör fler deckarmanus.
Mm. Och vilka är det som läser de manus som kommer in?
Alltså här på Ordfront så är det ju 4-5 stycken personer som sitter och, eller man kanske kan säga till och med 6 personer som läser manusarna, men det är den absolut första läsningen, då är det 4 lektörer som sitter och går igenom hela manushögen. Alltså varje manus blir liksom betittat.
Är det externa lektörer då?
Ja, just det. Precis. Det är 4. Ett par av dem är redaktörer här på förlaget och ett par av dem är frilansande. Kanske inte redaktörer utan liksom duktiga läsare, lektörer som bara har det där som arbete. Och de här 4, de går igenom alla manus som kommer in, men förstås läser de liksom inte hela manus, för det, man ser ju ganska snabbt, det finns ju liksom, det kommer ju in manus som helt enkelt går att refusera med en gång för att det är någonting som vi inte håller på med överhuvudtaget. Det kan ju vara liksom en science fiction saga för små barn och det verkar ju väldigt osannolikt att vi är intresserade, så att mycket av det här upptäcker man ju snabbt vad som går att djupt och vad som inte är så intressant att läsa vidare.
Vad är det som kan göra att det inte är intressant att läsa vidare om det ändå är en genre som ni ger ut, en typ av bok?
Nej, men ofta så är det väl det att man även i nästan alla manus efter 20-30 sidor eller liksom till och med ibland efter 10 sidor så upptäcker man ju att den här personen kan inte skriva helt enkelt. Alltså det kan ju vara väldigt lätt att se. Men det som har blivit problemet på senare år, det är nog att faktiskt att kvaliteten på manus som kommer till oss har ökat. Alltså folk skriver bättre och är noggrannare och så. Så att det blir svårare och svårare. Vi måste liksom läsa mer i manusarna för att förstå vilka som är bra och vilka som är dåliga. Men sen så finns det ju många saker som jag kan irritera mig på. Slarvfel, korrfel, att man inte har brytt sig om manuset. Och om man inte har brytt sig om manuset, varför ska då förlaget bry sig om det du gör? Det är liksom, jag tycker det är liksom oförskämt att skicka in slarviga manus.
Ja, men det har jag hört dig prata om flera gånger, så det känns lite som en käpphäst för dig. Men vad är det för typ av fel då som kan göra att du liksom blir arg och slänger ifrån dig?
Nej, men det kan ju vara så här upprepningar till exempel. Jag tycker det är så himla onödigt. Man behöver inte upprepa nästan de identiska meningar flera gånger. Man behöver inte stava fel på saker i onödan. Ja, men det är klart att man kan ha stavfel, men man behöver inte ha upprepade stavfel första 10 sidorna. Man ska inte liksom byta namn på huvudpersoner bara för att man har liksom gjort så här sök ersätt på ett slarvigt sätt. Alltså det finns så många sådana här uppenbara enkla saker som man bara ska rensa bort ur sitt manus. Sen kan jag förstå att man syftar fel eller att man inte kommaterar rätt eller att man blandar ihop det och dem, men då kanske man ska byta ut det mot dem så länge och så vidare. Alltså, jag tycker bara att man ska visa en viss liksom ömsinthet, ödmjukhet, och man ska också visa att man bryr sig om sitt hantverk som man tänker att man ska. Jag menar, jag blir ju sur på alla som slarvar. Jag tycker inte om målare som kommer hem till mig och inte sätter tejp så att en viss rand blir rak och så, för att det ska gå fort eller för att man, alltså det är så onödigt.
Att man ska vara en yrkesstolthet då.
Ja, precis, och visa liksom att man gillar det man håller på med, och då gör man det så korrekt som möjligt. Sen kan jag förstå att man inte kan allt, men det är något annat.
Ja, för ibland kan det ju kännas att man har jobbat väldigt mycket med ett manus, kanske flera år, nästan övermäktigt, att ska man läsa det här liksom en gång till, då vill man kanske egentligen bara få iväg det, men då är ditt råd att läs det ändå.
Ja, precis. Läs det en gång till eller be någon annan vän. Egentligen inte läsa utifrån och säga om det är bra eller dåligt, men någon som man tror är hyfsat bra på att hitta fel. Alltså, det tycker jag. Och det finns ju också mycket tekniska hjälpmedel. Alltså man kan ju slå på olika stavningsfunktioner i datorer och så som markerar fel. Och så kan man ju bara titta på varje sånt fel och se om det är rimligt eller inte.
Vad är den så här vanligaste anledningen till att ni refuserar ett manus?
Alltså, den vanligaste anledningen är väl att det liksom just då inte passar just oss, för det finns så många parametrar som man liksom tar ställning till. Så vi ska ju ha en lista som vi, alltså min lista menar jag, det är ju de böcker som kommer på en viss säsong. Nu till hösten till exempel så har vi på hela vår fackbokslista har vi, tror jag, 90% personliga berättelser och biografier. Och det har blivit så av en slump, men det är ingenting vi är liksom nöjda med eller glada över på ett sätt. Alltså, de kommer säkert sälja, de kommer säkert att vara uppskattade. Men det blir också en skev lista på något sätt. Man vill ha en blandad lista. Man vill ha ungefär lika många kvinnor som män. Man vill ha några fackböcker med bilder i, några utan. Man vill ha några debattböcker. Man vill ha kanske någon populärvetenskaplig titel. Man vill ha en bra blandning. Och samma sak är det på skönlitteraturen. Man vill ha några vanliga romaner, några deckare och så vidare och så vidare. Man vill ha en blandad, bra lista. Och då kan man inte bara sitta med, jag säger då, en lista med 10 medelålders män som skriver deckare från Stockholms innerstad. Det funkar inte.
Så att om man är en till medelålders man från Stockholms innerstad och skickar in ett fantastiskt manus, så kan man ändå bli refuserad.
Precis,
då.
Och det är det där som inte alla förstår alltid, att vi kan ibland refusera ganska bra saker. Eller inte kanske ens bry oss om att läsa ordentligt, för att vi tänker att det där har vi redan, eller det där är vi bra på, eller det där har vi redan fyllt den kvoten. Det är ju samma som du kom med en bok om vinterbad. Men det kommer säkert komma andra böcker om vinterbad någon gång på andra förlag. Men vi vill ju inte ha en bok till om vinterbad på samma lista. Alltså det säger sig själv. Det finns många saker som blir refuserade för att vi redan har täckt den delen i vår utgivning.
Och så då kan man få en standardrefus trots att det faktiskt var väldigt bra? Eller?
Jag tror att om det är väldigt bra, då tror jag att vi, om vi ändå refuserar, då gör vi nog det med en motivering. Åtminstone en snäll refus eller med en motivering om varför.
Vad är viktigast, om man säger, det här är någonting många funderar på, det här med story, liksom intrig eller språk. Vad tycker du är viktigast när ni ska anta ett manus?
Jag skulle nog säga vare sig det ena eller det andra. Det är klart att story och språk är viktigt, men jag skulle nog säga att karaktärsbeskrivningar, att du skriver trovärdiga människor, att du får fram personer som jag gillar att följa och vara med, det är nog det absolut viktigaste. Och sen så utsätter du dem för olika saker i en bra intrig, då blir det ännu bättre. Och sen så om du dessutom har ett levande språk, så är det förstås pricken över i. Men jag tror att det börjar med att du ska känna dig engagerad i de människor som finns i en bok. Det är också så att om du blir engagerad i en människa i en bok, så vill du inte att den ska bli misshandlad, mördad, styckad etc. Eller du vill inte att den ska hamna i ett dåligt förhållande med en konstig man eller en konstig kvinna etc. 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 Så du vill ha en person som du kan tycka om, som sen det drabbas av olika saker. Och sen, ja, då blir ju boken mycket, mycket mer akut att läsa.
Så man har en engagerande huvudperson och en spännande intrig, då kan man skriva lite halvdassigt.
jag skulle inte tro det faktiskt. Då kommer det också, men det är bara vissa saker också, man kan inte skriva halvdassigt, men man kanske, vissa språkliga saker är nog lättare att liksom hjälpa till med och komma underfund med och ordna. Det kan man göra med vissa personlighetsdrag eller karaktärer också, och till viss del hjälpa intrigen på traven. Så allting går ju att, från förlagets sida, att hjälpa till med. Men jag har svårt att från början bli engagerad i boken om jag inte tycker om huvudpersonerna. Eller något starkt sett ogillar huvudpersonen, kan ju vara det också. Men att karaktärerna är väldigt trovärdiga, det gör ju att jag vill vara i boken och vara med den här personen. Och om inte det finns, då har jag svårt att ens börja bli engagerad.
Men om det är ett fantastiskt språk, så här, kan du bli golvad av det då och vilja gå vidare?
Det är klart man kan. Alltså det finns väl många tillfällen då man liksom bryter mot alla sina såna här förutfattade meningar och man kan gå igång. Men jag menar, enbart ett språk som är helt fantastiskt, det räcker inte. Nej, men det går, du kan inte skriva en bok som bara består av språk.
En fråga jag fick från Instagram när jag berättade att jag skulle träffa dig var: kan en bra berättelse kompensera för ett mindre bra språk när det är antagning? Så ditt svar är ja, fast ännu mer kanske en engagerande huvudperson.
Ja, precis. Nej, men det är klart att språkligt kan man nog hjälpa till, och man kan liksom träna upp, och man kan liksom, vi kan alltid från förlagets sida tänka mer på det här, skriv mer så här, eller vi vill ha mer miljöskildring, eller hur ser egentligen en blomma ut, eller hur luktar det här rummet, hur är det här? Alltså man kan liksom gå vidare och ställa massa frågor till författaren som den på något sätt har med sig i sin omskrivning, så man kan få upp nivån. Men det är klart att det är ju svårt att få en otroligt bra litterär stil om man inte har något sånt från början. Det är ju svårt att fuska fram. Liksom. Så att, men det är klart att bara sånt också som att ta bort alla klischéer, det kan ju hjälpa vilken bok som helst. Ibland är det ju bara det att man har använt massa språklig jargong och man säger, ja men ni vet, solen sken från en klarblå himmel, alla de här. det är ju så lätt att stryka bort. Och bara man har strukit bort en del klischéer eller förväntade uttryck, så ökar ju nivån på manuset avsevärt. För det är oftast bättre som man själv säger, alltså om man skriver, att man försöker undvika sånt som är dagligt tal.
Hur känner man igen en klisché?
Ja, men en klisché känner man väl igen genom att man helt, när man läser i en bok så sticker de ofta ut. För man upptäcker sig, ja, men det är ju sånt där som man brukar säga. Och när det kommer i en flödande brödtext och inte är i det dagliga talet mellan personerna i boken, då brukar man ju studsa till, för man tänker så här, han vaknade med ett ryck. Ni vet, alla de här sakerna som alla studsar på, det är ju inte trevligt. För man har läst det så många gånger, man har hört det så många gånger. Och det är ju inte ett språk, en text har ju liksom ett värde som, vad ska man säga då? Det boken gör är ju att upphöja tillvaron och visa på tillvaron, så att jag får syn på tillvaron. Och när jag ska få syn på tillvaron, så är det ju inte det jag får syn, alltså då är det här dagliga talet, det på något sätt täcker över tillvaron istället, gör den otydlig och osynlig. Och det man ska göra i en text är att plocka fram det som gör det tydligt, och då är klichén oftast värdelös.
Det händer inget hos läsaren.
Nej, då. Precis. Mm.
Hur många manus skulle du vilja anta varje år om du hade obegränsade resurser?
Jag vet inte. Jag tror inte att jag skulle vilja anta så jättemånga fler. Men det är klart att om vi var ett förlagshus, alltså det är möjligt att vi skulle kunna ge ut 10 böcker till om året, då kanske det skulle vara trevligt. Men det är inget dröm, det finns ingen dröm. Man vill ju bara kunna ge ut de böcker man tycker är riktigt, riktigt bra. Skulle det ett år vara 22 och ett annat år 38, så skulle väl det vara fint om man kunde ha den balansen. Men det är ofta svårare att variera utgivningsmängden med tanke på de anställdas arbetsförmåga och så vidare. Så att, nej, men det kan inte säga något tal.
Så det finns inte jättemånga manus i refushögen som du liksom grämer dig över så här?
Nästan aldrig faktiskt. Men det innebär ju inte att det inte ligger saker där som är fantastiska. Men alltså i arbetet som förläggare så innebär ju det att du missar fruktansvärt många manus. Om man inte tror att det är så, då kan man ju inte vara förläggare. Men det är klart att jag kan ibland bli förbannad på saker som jag ville ha som jag inte fick. Men sånt som jag då inte ens har typ sett eller inte reagerat på och sen ser blir en succé, det kan jag inte gräma mig över. Det är ju att jag inte är intresserad av den typen av litteratur eller så. Och då passerar ju det mig.
Men det händer, eller som jag förstod processen, så är det ändå så att lektörerna har makt så att säga att refusera direkt, och att du då kanske inte ser det.
Ja, men alltså de har egentligen inte makt att refusera direkt, men de ger ju liksom en vägledning av vilka manus vi ska prata om och diskutera. Och sen så kan man ju säga att det är mycket som bara refuseras. Men det är ändå jag som refuserar. Så när jag väl då har de här listerna efter ett möte, så kanske det är så att jag ska refusera 70 manus. Och 10 tar vi vidare. Och de där 70, varje refus så tittar jag ju ändå både så här, vem har skrivit, vad handlar det om, vad är det för typ av bok, och jag får ju en beskrivning så jag vet ungefär vad jag ändå refuserar. Så att man kan inte säga att det bara åker iväg, men ja, nej, men det är klart att en stor makt ligger hos duktiga lektörer.
Men har du, bara nyfikenhet här, har du en, alltså, sitter du själv och skriver de här mejlen, har du en knapp som du trycker på bara i systemet så där, nej tack?
Vi har 2 knappar kan man säga, snäll och standard. Och sen ibland så får man ett mer utförligt mail från mig eller från någon annan på förlaget som är lite mer utförligt, där man säger att nu skulle vi vilja samarbeta mer eller kan vi träffas eller så.
Men då är det sista är för att ni överväger i alla fall en antagning.
Absolut.
Då. Men okej, men vad är skillnaden mellan snäll och standard då?
Alltså snäll är bara lite mer med några fler värdeord. Så att man förstår att ja, men du har ändå skrivit en unik historia och du är välkommen tillbaka. Den andra är mera tvär.
Hör aldrig av dig igen.
Nej, inte riktigt. Men den är lite, den uppmuntrar inte till fortsatta kontakter direkt. Sen vet vi att folk kommer ändå återkomma. Så att, och sen har vi även direkt refus. Och det är mer sån här som är helt, som inte kan öppna eller inte förstå eller inte vet vad det är. Som det har blivit något knas till och med.
Du pratade lite om det innan när du kommer från ett möte. Så jag skulle veta lite mer om de här mötena. Är det manusmöte då när ni diskuterar? Är det ni kallar det?
Alltså, vi har ju manusmöte, då sitter vi och pratar om alla manus som våra lektörer har hunnit läsa. Och ja, då tar vi upp, för det första så är det så att de har ju också ett betygssystem, så jag förstår det som är superintressant från deras sida och det som är mindre intressant som vi fortfarande kan diskutera. Och sen finns det ju det som är, ja, så kallade minusmanus. De tittar vi inte på överhuvudtaget, kan man säga. Eller ja, de får ju den här väldigt lätta blicken. Någon har tittat, någon har sett att det här funkar inte alls av något skäl.
Det gör lite ont i hjärtat när jag hör det här faktiskt. Ja. Mm. Ja, man kan bli ett minusmanus.
Ja, ett minusmanus blir ju majoritet.
Ja. Känns inte bättre nu.
Man är en, det är en stor grupp minusmanus. Det är ju säkert, ja, men som du förstår, det är kanske 95% av alla manus som kommer till oss som blir ett minusmanus. Mm. Och det blir inte mer betittat än kanske några sidor, och då upptäcker man. Men då ska man ju veta att liksom minusmanus, det är ju som jag sa innan, det kan ju vara liksom genreproblem. Det kan vara liksom så otroligt många skäl som inte har med manusets kvalitet överhuvudtaget att göra. Så att man kan bli refuserad bara för att det är något som ligger väldigt långt från ordfront, eller något som jag absolut inte är intresserad av då, och så vidare.
Kan man bli refuserad på ett dåligt följebrev?
Nej, det skulle jag inte säga. Nej, aldrig. Men däremot så tror jag följebreven har mindre betydelse än vad folk tror. Jag tror inte man, vi lägger inte så jättemycket kraft på följebrevet, i alla fall inte först, utan man ser, ja, tack, det här var trevligt, vi förstår ungefär vad du vill göra. Man får en liten beskrivning kanske av det här manuset och varför den här personen vill ge ut det. Men sen kan det vara så att när man väl har läst ett manus och börjar bli intresserad, då kanske man tittar mer på följebrevet och förstår att jaha, du är också polis och har skrivit en polisroman. Ja, men då är ju det bra. Det är ju en positiv effekt. Eller liksom, du är advokat och har skrivit om brottslingar eller etc. 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 Så att yrket ibland kan hänga ihop med det du skriver om, vilket gör att du får högre trovärdighet och så. Så det kan ju vara bra att säga lite sådana saker om en själv, så man förstår att det här manuset får en liten större tyngd.
Mm. Om man har gått en skrivkurs, är det...
Ja, men det är väl bra, absolut. Jag tycker det är bra att folk går skrivkurser. Jag skulle uppskatta om fler gjorde det. Nej, men man får ju så himla mycket, man får ju lära sig massa saker. Så skrivkurser är ju bra. Och jag tycker folk ska liksom även köpa skrivarhandböcker och sådär. Alltså man ska liksom utbilda sig. Alltså det är ingen annan som tror att... Man kan ju inte ha något annat yrke utan utbildning. Så jag begriper inte heller att inte... Alltså författande tar ju också tid. Det är ju också ett hantverk. Det är ju någonting som är jättesvårt att bli. Så att jag menar, man måste också förstå det. Det är ju inte som att vem som helst kan skriva en bok.
Men är inte en del av problemet att många människor får höra kanske i livet att du borde bli författare för du är så bra på att skriva.
Mm.
Men nu säger du här att det är ju inte det som är det, alltså ett bra språk är ju inte det viktigaste.
Inte bara, nej. Nej, men det är väl klart att man ska, alltså för att bli författare så måste man ju vilja skriva. Alltså det är ju det är en grundkoncept.
Annars blir det tråkigt.
Annars blir det skittråkigt. Så man måste ju kunna skriva, och man måste vilja skriva, och man måste vilja så mycket bli författare att man orkar hela den process det innebär. Och då tror jag man måste så här stålsätta sig från början och tänka, jag kommer bli refuserad massa gånger. När jag väl blir antagen så kommer jag få skriva om manuset flera gånger. Och när jag väl är ute med boken så måste jag jobba med förlaget för att den här boken ska sälja. Så det är liksom en process som är skitlång och som kräver mycket av författaren.
Men om man vet allt innan så kommer man ju aldrig orka sätta igång, tänker jag.
Jag försöker bara skrämma bort så många som möjligt från yrket. Nej, men det är, alltså jag tror ändå man ska vara lite beredd på det. Och sen så tror jag ändå inte man förstår att det är så pass jobbigt. Så att jag tror att man ska liksom ändå försöka förbereda sig på att det är en lång process.
Mm. Men om vi går tillbaka till manusmötet. Och jag tänker att det var några, en stor hög med minusmanus då. Som, vad gör ni resten av tiden på manusmötet?
Ja, men då pratar vi om dem som vi då tycker har någon typ av potential. Eller att det finns ett ämne som är så spännande. Eller det finns någonting i det här manuset som man kanske ändå ska ta kontakt med författaren. För att det här var spännande. Det handlar om en... Jag vet inte vad vi ska säga, för så inte någon tror att det här finns i manusögarna. Men alltså, det kan vara det att det finns ett speciellt yrke eller en speciell person eller någonting, eller en sjukdom eller alltså någonting i det här som gör att ja, men det där, det kanske går att utveckla, eller just den här delen av ditt manus tyckte vi om. Så kan det ju vara.
Men hur många har läst då när ni har det samtalet?
Oftast så är det ju bara en lektör som har läst just det manuset. Och så utifrån den diskussionen fördjupar vi. Sen tar vi ju de som vi tycker är tillräckligt intressanta. De tar vi ju till nästa nivå. Och då tar vi upp dem på ett utgivningsmöte. Och på utgivningsmötet då sitter det ju liksom både förläggare och redaktörer. Och då diskuterar vi ju manuset en gång till och alla läser. Och då är man ju inne i en process där alla läser, och då kan man ju fortfarande bli refuserad. Då är man ju inte kontaktad ibland av oss, utan då kan det vara 4-5 stycken som läser med just blicken, kan vi ge ut det här?
Blir det snällknappen sen då, om det blir nej, eller blir det
ja, mer? Men då blir det nog i princip alltid snällknappen eller ett mer utförligt mejl där vi pratar om varför det blev som det blev eller så.
Men om man får en sån personlig refus där nu verkligen diskuterar manuset och motiverar beslutet, och då kan det ju ibland vara så att ni vill ha en omskriven version, eller hur?
Mm.
Hur stor chans är det att bli antagen då om man skriver om och återkommer?
Ja, men den har ju då ökat avsevärt. Jag kan inte säga i procent förstås, men jag menar det är... Jag vet inte ens om jag kan komma på något där vi verkligen har tagit kontakt och sagt att vi vill att det här ska komma ut typ om du gör om, och att vi sen har refuserat. Jag vet inte ens om det har hänt. Nu är jag inne i flera sådana processer, så det är möjligt att det händer nu bara för att jag säger det här. Men i princip så är det så att de som jag har börjat ett nära samarbete med på det sättet, och de har kommit tillbaka och jag ber dem skriva om igen, alltså då är ju målet att vi ska ge ut det. Och då får väl jag och redaktörer lägga ner den kraft som krävs för att det ska komma ut. Så att då är det goda chanser.
Hur många manus är det då som kommer vidare ungefär från manusmöte till utgivningsmöte?
Ja, men där kanske vi kan säga att det är mellan 5 och 10 per månad då kanske. Och sen så av de 5 till 10 så är det fortfarande kanske inte så många som blir antagna.
2-3 per år då fortfarande?
Ja, kanske. Ja. Nu är det väl lite fler här som liksom passerar och lite fler som antas. Men det är ju inte alla heller som kommer den här vägen. En del personer har ju av sig till mig personligen för att de liksom redan är kanske relativt etablerade på något sätt, eller skrivit böcker i andra genrer och vill nu utvecklas åt ett nytt håll och så på ett nytt förlag, och då hör de av sig. Så att, ja, det kommer ju på andra sätt också manus som går vidare, kanske lättare.
Blir det större chans att bli antagen om man mejlar dig personligen då?
Nej, men det kanske jag inte kan säga, men det är det att en del som mejlar mig personligen kanske redan är etablerade författare eller har skrivit 5 böcker om någonting annat och nu vill skriva en deckare eller tvärtom. Och då är det ju lättare att man förstår att den här kan ju ändå skriva.
Okay. Så om man har barn på samma skola som du, då är det ingen idé att man såg dig i kapprummet.
det skulle jag nog säga är en ganska dålig kompiskap. Nej, det är klart att jag har många vänner som skriver böcker på förlaget, och vissa har jag känt innan, men det är ju för att jag har jobbat som journalist i större delen av mitt liv. Jag har ju varit journalist längre tid än jag har varit förläggare. Och det är klart att mitt journalistliv, jag är själv författare. Jag känner jättemånga författare och många journalister. Så det är klart att väldigt många vänder sig till mig av det skälet. Och tänker att ja, men jag känner ju Pelle, han kan ju ändå titta på det här. Och vet jag då att det är en bra författare innan, så ökar ju chanserna. Ja, men det är klart att bra författare som kommer till mig, om jag känner dem så spelar ju inte det någon roll. Då är de ju fortfarande en bra författare, även om vi råkar vara kompisar.
Men för det fick jag en fråga också med mig, det här med kändisskap.
Mm.
För det berör ju det här lite grann. Alltså det måste ju vara en rimligen större chans att komma ut om man är... Jag blir antagen om man har en läsekrets på något sätt för att man har ett kändisskap. Och det var en som ställde frågan, vad skulle du välja? Ett dassigt manus från en känd person som behöver mycket bearbetning eller ett välfungerande manus från en okänd?
Knivig fråga. Nej, men det är klart att ett dassigt manus, det beror ju på hur dassigt det är. Nej, jag tycker nog ändå att även en känd person som vill skriva måste skriva väl. Eller ha ändå en, i alla fall den starka viljan att det är just i bokformatet jag ska uttrycka mig. Och det här vill jag göra. Så det tycker jag nog är grundkravet. Men sen beror det ju på vad det är för typ av bok. Jag menar, kommer det en känd person och vill berätta sitt livshistoria, då är ju det lite annat. Då ordnar man ju så att den får berätta sitt livshistoria, för det kan vara intressant för många. Men kommer en känd person och bara vill skriva en random roman, då måste ju den kunna skriva en roman. Så det går ju inte att komma med ett... Nej, jag skulle säga att en kändis som vill skriva en roman och skriver ett skabbigt manus, den har inte så stora chanser. Nej.
För det är en sån bild som jag upplever cirkulerar ibland, att man liksom måste vara kändis för att bli antagen idag. Stämmer det?
Nej, det skulle jag absolut inte säga. Men däremot så är det ju så att i vissa genrer och vissa sådär, så är det ju bra att man har kanske en följarskara, eller att man är känd inom det område som man ska skriva sin bok inom. Alltså så kan det ju vara. Det är klart att det är bra om man ska skriva en bok om hälsa eller medicin eller så, om man är en tv-doktor, det kanske är bra. Alltså det är rimligt. Men det finns inget, alltså faktiskt hur många romaner kommer ut av kända personer? Jag tycker det faller med en gång. Hur många romaner av kändisar har kommit ut i Sverige? Jag vet inte så många.
Nej, inte heller.
Så det är alltså att de ger ut böcker om sina egna liv. Ja, det görs ju hela tiden. Att liksom man försöker skapa böcker av Jocke Boy eller av Therese Lindgren eller av andra kändisar. Alltså hjälpliga produkter som kallas böcker om deras liv. Absolut, det görs. Men det är ingenting som man liksom... Det är ju för att det är om deras liv. Men det är ju, ja, och det är väl rimligt.
Och då kan man få en medförfattare.
Ja, någon som kan hjälpa en att skriva en bok till och med. Och ibland så har vi ju spökskrivare, eller vi har författare som skriver böcker om författare. Så, eller om människor som är kända. Eller har ett intressant liv eller vad det är. Men det är inget... Nej, men det är klart att jag ibland söker upp personer som har ett intressant liv. För att jag tycker att de ska berätta om sitt intressanta liv. Som nu i höst kom ju Susanne Ostens memoarer hos oss. Och då är det klart att jag tog kontakt med Susanne, för jag tyckte att hon borde väl för fan skriva memoarer. Och det tyckte hon också. Och så nu är vi på gång. Så det är klart, och hon kan ju skriva.
Om man är privatperson och tycker att man har haft ett intressant liv. Är det...
Ja, men det kan absolut också vara intressant. Men det beror ju ofta på vad handlar det här intressanta livet om? Eller vad är det för konflikt? Eller vad är det för någonting som vi ska då ta upp? Boken kan ju inte bara vara ett intressant liv. Alltså, det måste ju finnas något i det livet som påverkar andra människors liv. Eller som jag kan få hjälp eller tröst eller förståelse för. Genom att just följa den här människan. Ja, men till exempel nästa vår kommer vi att göra en bok som heter B-laget. Som handlar om en kille som har liksom flera... vad heter det? NPF, va? Neuropsykolog. Mm. Ja, sådana här problem. Och han har kämpat med Försäkringskassan i många år. Och då är ju det intressant. För många har problem med Försäkringskassan. Och då blir det en intressant berättelse om hans liv. Nu har han skrivit böcker innan också. Men jag menar, det är ju sådana historier. Eller när vi gav ut Fattigfällan av Charlotta von Zweigbergk, när hon berättar en kvinnas liv som handlar om en kvinna som gick från liksom ett vanligt medelklassliv till att bli hemlös. Då är det intressant. Alltså sådana historier kan ju bli otroligt intressanta och bra och viktiga och så.
Mm. Men apropå det här med liv, jag tänkte det här med, för många som har en dröm om bli författare, så är ju det en alltså central del i livet, att alltså det kan vara väldigt viktigt för en personligen. Pratar jag för en egen erfarenhet här. Men, och då tänker jag som att alltså, du har ju en väldigt stor makt över andra människors lycka, kanske att ta i. Men ändå någonstans att du har ju förmågan att ge den här högsta vinsten, lotten då, till 2-3 personer varje år.
Mm.
Hur ser du själv? Är det någonting du reflekterar över att du har den makten?
Nej, det är klart att jag reflekterar jättemycket över min makt och vad jag ska använda liksom den makten till, och vad jag vill att det här förlaget ska stå för och vad vi ska göra med den makt vi har som förlag. Det reflekterar jag mycket om, alltså kring. Jag tycker fortfarande att vi ska vara ett oberoende förlag, att vi ska ge ut böcker som förändrar världen. Alla de här värdena, de är för mig på allvar. Och jag tycker det är viktigt, och jag vill ge ut bra skönlitteratur och så vidare. Men däremot kan jag inte gå in och tänka över varje liksom människoöde på det sättet. Det skulle bli
för jobbigt. Det liksom gör inte ont att trycka på standardrefusen, utan du...
Nej, men det är liksom en del av mitt jobb.
Mm.
Det är liksom inte jobbigt. Och dessutom är det ju faktiskt så att när jag trycker på standardrefus, då tycker jag ju att det är en bok som inte ska komma ut. Eller, ja, men det är ju ingen bra bok. Ja, men varför ska jag vara ledsen för det? Eller jag vet inte. Det blir ju konstigt.
Mm.
Det jag inte, alltså, det finns så många andra förlag. Förstår du? Alltså, jag måste ju tänka så. Det är också en sån här käpphäst jag har. Allting som är tillräckligt bra och intressant, det kommer ut. Punkt. För det finns så många förlag. Så det kommer ut. Ofta slåss vi oss om samma bok. Och så. Alltså, bra litteratur kommer ut. Punkt slut.
Mm. Mm. Ja, för det kan ju kännas väldigt personligt att få en standardrefus. Mm. Så man kan känna sådär att, ja, men gud, jag duger inte till, eller jag kan inte skriva så. Men som jag förstår på det, så behöver det inte alltid vara så. Nej. Särskilt om det är en snäll refus särskilt då.
Nej.
Mm.
Nej, men alltså, det har ju ingenting med den kunskap... Alltså, alltså det måste man också tänka på när man vill bli författare. Man måste nog bygga upp en viss idé om att det jag gör och det jag kan och det jag står för och mitt sätt att göra, det ska jag fortsätta vara stolt och liksom värna. Det gäller ju snarare att också tänka hela tiden på, ja, det passade inte Pelle Andersson och hans lektörer. Alltså, man får ju också tänka på att det är liksom 5 personer då, eller 6, eller till slut och kanske 10 som på något sätt tittar på det här. Då får man ju tänka på att det är ju en extremt liten del av Sveriges befolkning. Så att man får ju liksom betänka det och tänka att, ja, men då skickar jag till nästa och nästa och nästa och nästa. Och jag menar, har man fått 95 refuseringar eller 30 refuseringar, då kan man väl börja fundera på om det är liksom rimligt. Då kanske man har gjort något fel och måste tänka om. Men jag menar, man ska ju först tänka att man har skrivit så pass bra. Alltså, man ska ju inte skicka in heller, för man tänker att det är något som är så pass bra så att det är värt väldigt mycket.
Mm. Jag vet också att det finns vissa personer, vissa som skriver, som känner att sig lite kränkta över att inte få en personlig reflektion. Mm. De kanske har jobbat i 4-5 år med någonting, och så tittar du några minuter och trycker på en knapp, att det blir så här, att man har rätt till ett utlåtande. Vad säger du om det?
Jag vet inte. Alltså, jag vet ju också den kostnad vi lägger ner på bara läsa manus. Då tycker inte jag att det är, då finns det ingen annan rimlig väg än den vi har valt. Så är det. Alltså, det kostar ju oss ändå flera hundratusen bara manushanteringen. Och då är det ju så att varje manus som kommer ur den manushanteringen ska ju bekosta det årets alla människor som har varit inblandade bara i refuseringsarbetet. Så att ja, de, alltså, att tjäna in ett par hundratusen på ett manus, det är inte så lätt. Så att det, ja, nej, men jag kan inte tycka att de kan känna sig kränkta. Det är så här det går till och det får man ta. Den, så är det bara. Mm. Det är ett sätt som maskinen fungerar.
Mm. När skulle ni behöva höja priserna på böckerna kanske?
Jo, men det är klart att vi alltid tycker att det är för dåligt betalt. Alltså, det finns så mycket saker vi är sura över i branschen, och det vet vi även med ljudböcker och så, men som jag klagar på hela tiden. Men jag menar, så länge det ser ut som det gör och maskinen ser ut som den gör, så är det liksom inte så mycket. Vi måste ju också anpassa oss till en verklighet, och det, så här ser verkligheten ut. Jag tror att vi är faktiskt, till skillnad från många andra förlag, så faktiskt svarar vi tittar på, alltså vi är väldigt måna om vår manushög, det måste man säga. Mm. Men vi kan ändå inte sitta och svara på var och en personligen. Förr gjorde jag ju så att jag, när vi hade inte digitaliserat, då skrev vi ju ut standardrefuser och snällrefuser på papper, och så signerade jag alla och så la vi det i ett kuvert och skickade hem. Men bara det tog så mycket arbetstid. Mm. Att sitta och refusera 2000 manus, att det var inte rimlig liksom kostnad ens det. Så nu sker allt digitalt. Mm.
Men om man tänker att man blir refuserad då, för du var inne lite grann innan på skrivutbildningar så. Mm. Vad har du för råd till den som då kanske blir refuserad och man inser att jag behöver utveckla mitt skrivande för att kunna skriva ett bättre manus?
Ja, men jag tycker nog att de flesta, alltså, förstås så tycker jag ju mer det är en riktig skrivutbildning, ju bättre är det. Så skulle man kunna gå liksom en kvällskurs eller till och med gå en riktig skrivarkurs på en folkhögskola och vara inne i någonting under en längre tid, så man får tid att utveckla sitt manus tillsammans med andra elever och en lärare, det tror jag väl absolut skulle vara det bästa. Men sen så finns det ju säkert, har jag hållit på och försökt skriva roman i 10 år och verkligen gjort många manus och blivit mycket refuserad, då kanske det är lättare att, ja, kontakta någon alltså någon erkänd skrivlärare, ja, men som Sören Bondesson eller Johanna Wistrand eller alltså, det finns ju så många som håller på och försöker hjälpa folk att bli författare. Det kanske skulle räcka i det fallet att få någon slags knuff i rätt riktning.
Mm. Mm. Ja, det finns ju många som erbjuder lektörtjänster. Mm.
Och jag menar, vissa lektörtjänster känner jag ju så här helt värdelösa och hjälper inte författare och smeker författare liksom med hårs. Och, alltså, det är ju, nej, det måste städas upp även i den branschen tycker jag. Så att jag menar, det är därför jag säger hellre skrivskolor eller längre utbildningar eller liksom kanske någon kurs som går 10 helger. Alltså allt sådär som är lite mer på riktigt än det här bara någon läser och berättar vad den tycker. Det tror jag också är så att för att de där människorna ska få ekonomi i sitt system, så kanske det går lite väl fort. Ja, jag är inte. Och det är också sånt som inte sen behöver egentligen komma till oss. Jag behöver inte veta att det finns någon känd lektör som har sagt att det är bra. Det ökar inte egentligen chanserna, för jag eller vi är ju inte så brydda om vad andra tycker. Mm. vi vill ju ha ett bra manus, och om det då är väl genomarbetat och hur man har kommit fram till det här fina manuset, det struntar man ju egentligen i. Vi vill ju läsa det färdiga bra manuset, men ta gärna hjälp. Förstås.
Man ska inte skicka med blurbs där, citat från alltså det, kända personer.
Det gör väl inget, men det är heller ingenting som vi, om Måns Kallentoft tycker att en annan deckarförfattare är bra, så ja, det var väl kul, men det har inte någon betydelse för mig. Eller, alltså, det kommer ju in ofta åsikter som det här har varit och den och den och den lektören, men vi vill ju läsa, vi är ute efter det här manuset och bedömer det efter våra kriterier. Och jag menar, det är ju samma där. Ordfront bedömer ju på vissa sätt, Bonniers på sitt sätt, Polaris och Pirat på sitt sätt. Så, ja.
Men kan du se någon röd tråd i vad de som du antar har gjort för att liksom lära sig och bli bättre?
Nej, men många av dem vi antar tror jag har liksom betraktat sitt skrivande som både att det är så viktigt. Många har säkert gått skrivarkurser, skrivarskolor och så, det tror jag. Och sen så tror jag att man, alltså, någon röd tråd, det är väl snarare det att man ja, men det här att det ska finnas ett engagemang, att man tycker det är viktigt. Jag kan inte se någon riktig röd tråd. Vi har ju väldigt spridd skönlitterär utgivning, och det är ju mest skönlitteratur som kommer i manushögen, så att jag kan inte se någon specifik. Jag tycker ibland att vi kanske går igång mer på att vi också söker så här ämnen i manus, att det ska finnas någonting som boken tar upp som känns relevant.
Jag letar ni efter någon speciell typ av manus? Alltså, tänker jag, ni har ju ändå en inriktning som...
Nej, men jag tror inte att vi liksom, jag tror inte vi letar på det sättet, men däremot så tror jag att när det dyker upp någonting där vi känner sig, ja men det här tar ju upp någon fråga i samhället eller så, då kanske vi går igång omedvetet mer än andra förlag, för vi har den här känslan av att vi vill förändra världen. Men jag kan inte säga att det sen syns riktigt i vår utgivning, men det är möjligt att det är så. Men jag tror inte vi... Däremot så tror jag också att vi reagerar kanske mer på saker som inte känns relevanta för oss. Alltså, vi kanske har lättare att välja bort saker som av att vi, ja, vi alltså kanske ser saker som är liksom rasism eller så. Alltså, vi kanske till och med ibland reagerar för starkt på vissa sådana uttryck, så att vi refuserar till och med fast vi kanske inte borde, eller förstår du? Alltså, att vi liksom är för politiskt medvetna här och stöter oss på vissa saker.
Att det finns rasism hos huvudkaraktären,
ja, eller i boken i generellt eller så. Alltså, att vi kanske egentligen läser ibland för hårt. Men jag menar, vi har ju så mycket manus, så det är ju ingen stor... Det är inget stort problem det heller. Ja, men vi kan kanske stöta på vissa saker. Vi är känsligare för vissa saker.
Mm. Ja, jag har ju hur mycket frågor som helst, men vi kanske ska runda av.
Ja, precis. Det är nog dags. Ja. Mm. Vi får göra en ny tack. Helt enkelt Ordfronten special, där du får ställa mig till svars igen.
Ja, gärna.
Ja. Tack så hemskt mycket, Lisa, för att du kom hit och gjorde det här Ordfronten special för Lagets svarar tillsammans med mig.
Tack för att jag fick komma.